Det här är en podd från Svenska Yle.
Vad är det som händer i Nordirland? Ja, för det är ju kusliga bilder vi har sett från Belfasts gator nu på sistone. Och i nyhetspodden idag har jag bjudit in Malin Lindholm för att förklara vad det är som händer och kanske också framförallt varför. Malin, vad har du tänkt nu när du har följt med läget i Nordirland under den senaste veckan?
Jag har tänkt att det är jättekusligt vad som pågår där just nu. Och också det här att det känns som det var oundvikligt att någonting av den här slaget skulle ske då när man röstade för Brexit 2016.
Ja, precis, för att Nordirland, frågan om Nordirland har ju varit en av de svåraste frågorna i just Brexit-processen. Och Malin Lindholm är utrikesreporter på Svenska Yle och har rapporterat från Nordirland. Och jag heter Karin Götelid och vi ska som sagt försöka reda ut det här för att det är ju så att konflikten på Nordirland och om Nordirland, det är ju en lång konflikt som kan kännas ganska komplicerad. Det har varit lugnt nu under de senaste åren, åtminstone ganska lugnt. Men Malin, om vi nu tar de här stora linjerna i konflikten kring Nordirland och på Nordirland, så ja, det handlar ju då om vart Nordirland ska höra. Och här har en skiljelinje gått mellan katoliker och protestanter, eller hur?
Ja, det har det gjort. Och det har då i första hand handlat om social diskriminering. Att eftersom då efter att Irland blev självständigt 1922 så uppstod de här skillnaderna mellan katoliker och protestanter i Nordirland där katolikerna diskriminerades socialt. Och det är det här som var grunden sen till inbördeskriget och allting och sen som har lett till vad vi ser idag.
Och Nordirland är ju alltså en del av Storbritannien och det är just precis som det som det handlar om. Men alltså, protestanter och katoliker pratar vi om kanske förr i världen, men nu är det ju inte egentligen mera, det är ju inte en religiös konflikt det här, utan det handlar ju om annat, eller hur?
Det handlar just om det vart folk vill höra. Att vi har unionisterna då som ses som protestanter, så har vi de som vill alltså höra till Storbritannien. Och sen har vi nationalisterna som ses som katoliker som är för ett självständigt Nordirland eller för att höra till Irland. Att det är den frågan som är nöten att knäcka.
Ja, det har ju då lett till en lång konflikt med militanta rörelser på båda sidorna. Man använde sig av mord och bombdåd i en kamp och det var så tusentals människor som dödades under en lång tid här på 1900-talet.
Under de här 30 åren under inbördeskriget, the troubles, så beräknar man att omkring 3500 människor fick sätta livet till. Så det var nog hojsiga tider.
Nu är det ju kanske inte så många som kommer ihåg det här längre så där jättetydligt, men det var ju just de här attackerna och terrordåden och det jag kommer till exempel bra ihåg. Det var liksom en del av vardagen på något vis att man hörde om läget i Nordirland och hur många som hade dött och en person som ju fick sätta livet till i det här sammanhanget, så det var Lord Mountbatten som var en slags fadersfigur för prins Philip som ju nu gick bort här nyligen. För Lord Mountbatten, han mördades i en attack som utfördes av IRA. Och det här beskrivs ju faktiskt i den här jättepopulära serien The Crown som många ju har sett. Men man förhandlar sig fram ändå till en fred sen.
Det krävde nog en hel del. En hel del för att komma fram till den här freden och både från Irland och Storbritannien och aktörerna på Nordirland. Men de lyckades.
Och fredsförhandlingarna de resulterar då i ett fredsavtal som har gått under namnet eller går under namnet Långfredagsavtalet. Och det kom då till 1998 bland annat då, med hjälp av den finländska förra statsministern, faktiskt Harry Holkeri, som var med på ett hörn där. Men Malin, alltså, det finns ju en hel generation som har vuxit upp sedan det fredsavtalet då 1998. Men fortfarande så finns ju klyftorna kvar.
Ja, och det är det som är det sorgliga, att se att just en helt ny generation ska måste drabbas eller måste involveras i det här fast de aldrig har upplevt det själva. Och det att man fortfarande ser de här fredsmurarna som fortfarande används och stängs till nätterna på en del områden är helt otroligt. Och att skolorna fortfarande är separata för katoliker och protestanter. Det finns jättefå som är gemensamma. Och den här typen av uppdelning, det är helt otroligt att det fortfarande kan vara så.
Vad beror det på då att det fortfarande är så delat?
Det finns många olika teorier, men att en är nu är det här att man helt enkelt inte har tagit itu med problemen. Man pratar inte om de här historiska problemen tillräckligt och man behandlar inte dem. Och sen går de i arv till den yngre generationen som känner sig frustrerad och inte vet vad de ska göra helt enkelt åt saken. Det finns mycket också mentala problem och den här typen i Nordirland, både bland unga och bland äldre. Och det ska kräva mycket mera, vad ska man nu säga, åtaganden helt enkelt.
Mm. Och bearbeta det som hände.
Precis, och se till att, inte liksom, att det inte går i arv. Att man kan prata om det, men att det inte liksom, den här ilskan och den här sorgen inte förs vidare. Jag menar, det är klart att det alltid är svårt att hålla det separat. Att inte nästa generation drabbas av en sån här sak om man har upplevt krig. Men på samma gång så den här tystnaden kring allt som hände när det ändå var så nyligen, som lite på 20 år sedan, så det är den som ses som väldigt skrämmande. Mm.
Men som du sa, alltså, det som du också såg där när du var där då relativt nyligen är ju just precis då det här att man faktiskt, att de här grupperna då har stått på olika sidor så här länge, att de fortfarande alltså bor helt skilt och så, att det verkligen är liksom frågan om ett delat samhälle.
Ja, i många områden, just som Derry till exempel som jag besökte, så där nu berättar en del personer just att okej, att vi har en protestant i släkten fast de var då katoliker i första hand och jag bor kanske på andra sidan fast jag är katolik till exempel, att nu fanns det sådana, men att de var ändå enstaka fall, att i stora drag så fanns den här uppdelningen väldigt tydlig både i gatubilden och bland människor.
Ja, och som du sa då, som om det dessutom är så att barn och ungdom går i skolor där de bara då träffar folk från den ena sidan så att säga, så då är ju förutsättningarna förstås ganska besvärliga.
Ja, det blir ju så då att man ser den andra gruppen som främmande om man inte är interaktiv överhuvudtaget. Jag har läst att upp till 90% av alla skolor fortfarande är separata skolor. Och sen har jag också förstått att det finns ett behov bland yngre just som skulle vilja ha mera skolor där man kan vara blandade. Att det verkar finnas ett behov, men det möts inte.
Mm. Men vad beror det på då att det inte möts? Är det alltså ovilja från liksom ledande skikten och politiskt håll? Och så är det någon som liksom tycker att det är bra att en sån här uppdelning fortsätter att finnas?
Det där är så svårt att säga. Det jag vet faktiskt inte. Mm. Att det är klart att det finns olika makter och styrkor eller organisationer som fortfarande kämpar i bakgrunden för till exempel då ett självständigt eller ett Nordirland som ska höra till Irland och tvärtom. Mm. Men det där, jag vet inte vad det kan bero på, om det är bara det här ointresse att de politiska partierna är ju ofta i strid med varandra i Nordirland och har svårt att komma överens. Och i London så verkar det ibland som man inte kunde bry sig så mycket mindre om Nordirland. Mm. Och nu under Boris Johnsons tid också så han har nog inte visat särskilt mycket intresse för Nordirland och i och med Brexit-avtalet där största delen av avhandlingarna handlar just om hur det ska gå med Nordirland. Mm. Så fanns det en sådan känsla av att de ändå inte fick vara riktigt med?
Ja, precis. För då var det ju så alltså just att Brexit kom ju och roddade till läget så att säga ytterligare för Nordirland och Irland om man säger så. För Nordirland var ju en av de svåraste frågorna här i Brexit-förhandlingarna. Varför var det så?
Just med tanke på deras historia och hur känslig den här just, hur viktig ska vi säga den här gränsen, att det inte blev någon hård gräns mellan Irland och Nordirland. hur viktig den var för det här fredsavtalet 1998. Så det var liksom därför så viktigt att det inte nu skulle bli en sån gräns och på något sätt riva upp de här såren igen. Därför var det så svårt, svårt att komma på, för att sen fanns det här just med, eftersom Nordirland är så tudelat när det kommer till unionister och nationalister, så blev det sen en annan fråga med det här unionisterna som inte vill att Nordirland ska vara annorlunda än resten av Storbritannien. De vill att allting ska vara lika för Nordirland. Och då blev det ju en jättesvår fråga det här, att ska man då dra gränsen i irländska sjön och göra dem upprörda, eller ska man dra gränsen på Irland? Men det var liksom på den irländska ön, och det var det första man ville undvika. Men sen kunde man inte undvika det här andra, att gränsen blev istället i irländska sjön.
Ja, precis. För hur man än gjorde här så blev någon part då alltså missnöjd. Och nu är det de då som värnar om att kopplingen Nordirland-Irland finns kvar. Det var de som så att säga fick det de ville, medan de som vill hålla kvar kontakterna och länken till Storbritannien, det var de liksom som förlorade nu då på Brexit. Kan man säga så?
Precis, ja. Och det är ju fortfarande, jag menar, de är ju fortfarande en del av Storbritannien. Det handlar ju om en handelsgräns. Men det är det att det finns, att i sig så, nu har det funnits en övergångsperiod också för det här att allting har inte varit så svårt att där vid gränsen ännu. Men att det handlar mer om det här att det finns så mycket obehandlade saker ännu från Nordirlands historia som gör att det inte krävs så mycket heller för att riva upp saker.
Mm. Men de här nu då som protesterar på gatorna i Belfast, vilka är de?
Det är en blandning, men det verkar vara mest av är nog unga, vanliga människor helt enkelt. Att det finns sen också sådana här gamla paramilitära organisationer och gangstrar och den ena och den andra, men att de har lyckats dra med sig en hel del unga som bara liksom känner den här frustrationen och missnöje i landet som gör att de vill komma ut och protestera. Och det är det som är lite skrämmande, just eftersom tidigare hade just varit mycket då en del upplopp i Nordirland. Men att nu så känns det som om de här protesterna har fått ett bredare stöd. Och det är det som kan vara svårt att stoppa.
Var det något särskilt som utlöste dem? Någonting särskilt som gjorde att det hände nu?
No, det som gjorde nu här ja, före påsken, så det var det ett beslut om att det var en sån här begravning av en känd IRA-aktivist som skedde förra sommaren. Och då hade Nordirland strängare coronarestriktioner. Till exempel så fick högst 30 stycken samlas till en begravning. Men den här då IRA-ledaren fick en samling på 1500, mer än 1500 människor samlades i en parad för att hedra den här tidigare då aktivisten och ledaren. Och här fanns också över 20 stycken medlemmar i Sinn Féin, som då är en politisk falang till tidigare IRA. Och det här så kom det sen ett beslut om att de inte bötfälldes eller åtalades eller någonting. Och det gjorde sen att pro-brittiska unionister blev hemskt upprörda över det här och såg det som ett särbehandlande av nationalister och Sinn Féin. Och det var liksom den här gnistan så att säga som nu utlöste de här protesterna vi ser.
Finns det någon risk för att de eskalerar? Eller att det blir fler eller mer? Eller allvarligare?
Det finns en risk. De har nu tack vare då prins Philips död så har de lite avtagit. Nu under helgen var man jätterädd först att det skulle bli stora protester. Men att sen infördes den här 8 dagars sorgeperioden efter att prins Philip dog. Och då det där drog många tillbaka de här protesterna som planerades. Men att sen har de också lovat att de tänker fortsätta att protestera efter den här sorgeperioden. Så att det ser nog ut som de kan fortsätta och också tillta.
Men vad är det då som behöver göras för att protesterna då inte ska fortsätta eller då till och med tillta?
Det är en mycket, mycket bra och svår fråga. Jag skulle säga att det är nog politiker som måste ta itu med det här. Och framförallt då Storbritannien och Irland som måste helt enkelt arbeta för att lugna läge och lyssna på alla aktörer i Nordirland och ta helt enkelt hela regionen på allvar och inse att det här problemet inte försvinner av sig själv. Ju mer man ignorerar det, desto större verkar det bli, åtminstone våldsammare. Att det är nog där som man måste börja. Och jag menar, det var också långfredagsavtalet så åstadkoms också politiskt. Sen kan man ju också fundera om de i Nordirland-partierna där skulle kunna närma sig varandra. Nu har de gemensamt fördömt de här våldsamheterna, men de är ändå väldigt splittrade när det kommer till allt, till exempel orsakerna till det, att de skyller hemskt lätt på varandra. Att det krävs nog något större krafter för att på riktigt lugna läget, tror jag.
Tack för det här samtalet, Malin Lindholm, som är utrikesreporter på Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden.